Är det någon som tycker att Erlandsson talar somligt som är svårt att förstå? Och att han talar om skapelsen och början i Bibelns första kapitel. Men det är viktigt att börja från början. För om skapelseläran förfalskas, då har vi också en förfalskad frälsare. Och jag vill, om vi upphör att tala och undervisa om Guds skapelseordning, då är det andra som träder upp och undervisar falskt. Jag vill, med den nåd Gud ger, få tala om Guds skapelseordning. Och jag vill också få visa hur det blir när andra falska lärare träder upp och undervisar i skapelseordningen. Men låt oss bedja i att ditt ord oss lyser så att vi i mörket icke går, men upp och men genom denna jämrens dal må vandra till din fröjdesal. Amen. Guds skapelseordning. Första Mosebok 1:27-28. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem, Gud sade till dem, var en fruktsam och föröken eder och fyllen jorden och läggen den under eder. Hur gick det till? Och Herren Gud anade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Första Mosebok 2:7. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då sade mannen, ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska kallas maninna, ty av man är hon tagen. Första Mosebok 2:21-23. Detta är berättelsen om äktenskapets instiftelse. Herren Gud hade tagit mannen och satt honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den. Första Mosebok 2:15. Men Adam fann icke någon hjälp till sådant som honom hövdes. Och Herren Gud sade, det är icke gott för mannen att vara alena. Första Mosebok 2:18. Då gjorde Gud för Adam en enda kvinna, förde fram henne till honom och gav henne åt honom. Och Gud den treenige sammanvigde och välsignade dem. Första Mosebok 1:28. Äktenskapet mellan man och kvinna var instiftat, och det skedde före syndafallet. Adams glädje över sin brud framgår av hans ord, ja, den är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Första Mosebok 2:23. Vad lär oss den bibliska berättelsen? Den bibliska berättelsen talar om människans höghet. Den undervisar här om människan bär den store konungens bild, är skapad till hans avbild. Och när jag kom till Mandel, då brukar jag ta fram en elkrona och visa vems bild finner vi på våra elkronor. Det är konungens. Så där också har också människan en särställning i skapelsen. Hon har själ och reda, vett till skillnad från ett oskäligt djur. Oskäligt stavas ju lika med oförnuftigt, och därför stavas det O-S-K-E-L-I-G-T. Alltså djuren har inte förnuft och reda, det kan inte ge själ och argumentera. Men människan äger förnuft och alla sinnen. Djuren har instinkter. Människans egenart framträder klart i den heliga skriften. Människan är ej det sista ledet i apserien, är inte ett oförnuftigt fä, en förädlad apa. Människan är människan och råder i kraft av sin andliga utrustning över skapelsen. Vad den bibliska berättelsen lär oss, den talar om människan som man och kvinna, olikheten. Till man och kvinna skapade Gud dem. Det är viktigt att detta, olikheten, understryks. Där modern sociologi och psykologi talar om könsroller som en produkt av samhällets utveckling, där talar den heliga skrift om en redan i skapelsen given könsskillnad. Det finns alltså en olikhet mellan man och kvinna. Och denna olikhet förkunnas, och det finns en över- och underordning. Denna kvinnans underordning i förhållande till mannen är given, alltså redan före fallet. Detta framgår av första Mosebok 2:18, där kvinnan sägs vara given mannen till hjälp. Det är icke gott för mannen att vara alena. Och i Nya testamentet i första Kor 11, vers 9, uttalas detsamma. Mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens. Och den ordning som gäller före syndafallet, den ordningen, den uttalas ännu klarare efter syndafallet. Och Gud sade till kvinnan: men till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig. Första Mosebok 3:16. Han ska vara din herre. Denna olikhet mellan man och kvinna, den får ej utplånas. Och när vi har förstått denna bibliska undervisning, då förstår vi också sådana ord som dessa. Alltså denna könsskillnad som ska markeras. En kvinna ska icke bära vad som hör en man till. Eller ska en man sätta på sig kvinnokläder. Till var och en som gör så är en styggelse för Herren din Gud. 5 Mosebok 22:5. Gud vill alltså att man och kvinna ska vara åtskilda i kläder som av naturen, säger Gestelius i sitt bibelverk, en luthersk utläggare. Denna skapelseordning är uttryck för Guds vilja. Och denna skapelseordning mellan man och kvinna i äktenskapet, denna skapelseordning finner vi också mellan den vuxne och barnet, mellan gammal och ung. För ett grått huvud skall du stå upp, och den gamle skall du ära. Du skall frukta Herren din Gud, jag är Herren. 3 Mosebok 19:32. Det finns alltså, säger Luther, i världen en utpräglad olikhet och skillnad i rang mellan olika personer, och den skall med all flit upprätthållas. Ty om kvinnan ville vara man, sonen fader, lärjungen lärare, tjänaren herre och undersåten överhet, då skulle hela samhällsordningen råka i oerhörd förvirring. Stora Galaterbrevets kommentaren till 3:28. Det rätta förhållandet mellan man och kvinna får alltså ej rubbas, för ej det förhållandet är nedlagt i skapelsen. Och kyrkofadern Chrysostomos säger: genom att söka efterlikna mannen vinner kvinnan icke blott icke mannens värdighet, hon förlorar på köpet sin egen värdighet som kvinna. Vi finner alltså en skapelseordning i Bibeln. en hustavla, en biblisk hustavla, äktenskapet, hem och familj. Vad är Bibelns hustavla? Vad säger den till de äkta männen? Jo, Bibeln lär i sin hustavla att mannen är hemmets huvudperson. Han är husfader. Och så får husfadern denna bibliska befallning av aposteln Paulus. I män, älsken edra hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Efesierbrevet 5:25. Aposteln Petrus förmanar den äkte mannen i sitt första Peterbrev 3:7. I män skolen på ett förståndigt sätt leva tillsammans med era hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet. Och så talar Bibeln i sin hustavla om hustrur. Och då ger den denna förmaning: i hustrur, underorden edra män, så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Första Peterbrev 3:5-6. Och i Efesierbrevet 5:33 ger aposteln Paulus hustrun den förmaningen att hustrun ska visa sin man vördnad. Och så ger oss den Bibeln i sin hustavla också förmaning för föräldrar. I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning. Efesierbrevet 6:4. Men Bibeln ger också förmaningar till småbarnen, till Lill-Åke och Lill-Eva. Där heter det så här: i barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt. Och vad som gäller i hemmet, det gäller också i samhället. Om vi kommer in på en spårvagn på 40-talet, så kunde det hända att en ung skolflicka eller skolpojke steg upp och lämnade plats åt en gamle. Så långt händer inte nu. Men ännu på 40-talet så var det självklart att den unga skolflickan steg upp och erbjöd platsen för den gamle skulle vördas. Det fanns något av självklarhet, och vi har denna bibliska lära i Efesierbrevet 6:1, där det står: så skolen i och i yngre underordna eder de äldre. Och denna apostelns förmaning, det är ingen tillfällig ordningsföreskrift, utan denna förmaning ligger i skapelsen. Det är naturens lag, skapelsens lag. Småbarnen ska underordna sig de äldre, och småbarnen ska fostras och få mogna och bli vuxna människor. Bibelns lära om skapelsen. Och då ska vi se hur det blir när skapelseordningen upphävs och upplöses. Svenska regeringen inlämnade år 1968 en rapport i kvinnofrågan. Och det heter i denna rapport: regeringen utfäste sig att på grundval av en radikal världsåskådning effektivt motarbeta det livsmönster som gällt vår västerländska familj. Alltså, detta livsmönster måste, vill lova regeringen, att man ska effektivt motarbeta. Och så ska vi se skapelseordningens upplösning genom en radikal världsåskådning. Och vi ska stanna inför radikalismens äktenskapssyn, eller svensk modern äktenskapssyn. Vad menas med radikalism? Ordet kommer ju av radix som betyder rot. Radikalismen vill gå till roten med det onda. Med radikalismens äktenskapssyn menas här en uppfattning som går till angrepp mot skapelseordningen, det vill säga mot den av Gud givna ordningen, och motarbeta den, och som vill omgestalta hem och äktenskap enligt grundlagarna om frihet och jämlikhet. Radikalismens äktenskapssyn. Vi måste stanna inför jämlikhetskravet. Jämlikhetskravet, den radikala världsåskådningens lag. Jämlikhetskravet, den radikala världsåskådningens lag. Detta krav innebär att all över- och underordning i hem och samhälle måste bekämpas som något ont. All slags olikhet, högt och lågt, starkt och svagt, överhet och undersåte, innebär enligt radikalismen fientlighet och motsatser. Därför talar man om könens kamp för jämlikhet, om klasskamp och klasshat. Jämlikhetskravet skall förverkligas i hem och familj, i stad och samhälle. Och detta krav, jämlikhetskravet, är ett rättvisekrav. Och drivkraften här är avundsjukan, missnöjet. Och denna jämlikhet skall nu enligt radikalismen prägla förhållandet mellan man och kvinna. Finns det någon skillnad mellan könen? Ja, könsdifferensen måste man ju ändå erkänna. Men eljest förklaras all skillnad, den beror på olikhet i miljön. Av samhället övertar man vissa könsroller. Jämlikhetskravet säger, vi måste få en jämlikhet, vi måste få en likhet som uppstår. Och detta jämlikhetskrav tränger in också i kyrkan. Vi kan ju bara se på diakoniutredningens förslag. Förut har vi haft titeln diakon och diakonissa. För i Bibeln talas det om hodiakonos, den manliga diakonen, och hediakonos, den kvinnliga diakonen. Diakon och diakonissa. Men enligt diakoniutredningen så ska det numera heta diakon och diakonissa istället för att heta diakonitjänsteman. Alltså, när alla blir män, då blir det jämlikhet. Jämlikhetskravet och samhällsordningen. Luther hade ju sagt att om kvinnan vill vara man, sonen fader, lärjungen lärare, tjänaren herre och undersåten överhet, då skulle hela samhällsordningen råka i oerhörd förvirring. Och så ska vi stanna inför samhällsordningens upplösning, en följd av radikalismens ideal. För jämlikhetskravet bekämpar all nivåskillnad. Det får inte vara över- eller underordning. Föräldrar får inte vara överordnade barn. Äldre och yngre får inte vara någon skillnad emellan. Lärare och lärjunge ska stå på samma plan. Och man vill inte alls tala om överhet och undersåte. Och en naturlig följd av detta jämlikhetskrav är ju också att bönen för vår kristliga överhet, att den stryks i försöksgudstjänsten, i det nya formuläret för gudstjänsten. För att tala om överhet, det är ju irriterande för jämlikhetsradikalismen. Det gäller att se till att ingen dominerar över den andra. Och när all överhet och när all överunderordning har upphävts, Då ska slutresultatet bli gott. Då ska människornas rike komma. Då ska allting bli gott. Vi kan illustrera detta. Nu är det inte Guds ordning längre som är grundplattan för hemmet. Den ordning på vilket hemmet vilar. Utan det är jämlikheten. Här ser vi alltså enligt radikalismens äktenskapssyn att människorna står på precis samma plan. Alla är överbunden. Människorna är jämlika. Man kan inte längre urskilja man och kvinna. De är också lika klädda. Man kan inte skilja barn från föräldrar. Man kan tala om att människorna liknar träd, träklossar. De är bara större eller mindre klossar. Men problemet har vi. Antag att nu står ni alla på samma plan, jämlikhetens platta. Men om det blir en konflikt, hur ska då konflikten lösas? Om det blir en konflikt här, så är det husfadern och husmodern som har en överordnad ställning gentemot sina barn. Barnen ska få mogna och bestämma och bli vuxna människors ben. Men om det blir konflikt här, då är det i sista hand den som inte har nått riktigt jämlikheten. Denna konflikt måste regleras genom press. Och vi får påtryckningsgrupper. Barnen som trycker på sina föräldrar. Och så löses samlevnaden på det sättet att den som trycker starkast, den vinner. Och den som trycker starkast här, det är ju den som menar sig inte ha nått samma jämlikhet. Det blir barnen som vinner och regerar över sina föräldrar. Den som pressar starkast vinner. Och starkast pressar ju den som inte är nöjd med sin ställning. Den som menar att jämlikheten ej är uppnådd. Starkast kommer barnet att pressa och ungdomen. Den starkast press och grov påtryckningsgruppen. Och här kan vi rita en pilar och det är spjut kan vi säga. Det är genom påtryckning från den som inte är nöjd med sin ställning. Så ska jämlikheten uppnås. Aposteln Paulus talar om hur i de yttersta tiderna människorna ska älska sig själva. 2 Timoteus 3:1-2. Detta att älska sig själv uttrycker den radikala världsåskådningen med begreppet förverkliga sig själv. Så förkunnar alltså radikalismen en extrem individualism. Var och en ska få leva i självförverkligande utan hänsyn till gemenskapen, i den gemenskap han lever. I radikalismen är det frågan om en lidelsernas och impulsernas fria utlevelse. Hur fungerar nu radikalismens jämlikhet? Ideal. Hur fungerar hemmet? Ja, vi får hem och familj i radikalismens tappning upplöses totalt. En upplösning, eller med Luthers ord, en oerhörd förvirring. Och det är ju denna upplösning av hemmet här i Sverige, den är ju, det behöver jag ju inte tala om, det kan ju varenda en se själv. Att allt inte fungerar, tyvärr. Ja, det erkänner också radikalismens förkämpar. Men felet ligger då, beror då på att man har ej varit radikal nog. Felet beror inte på människan, det påstår man bestämt. Till människan är god, hävdar radikalismen. Felet består i att man inte varit radikal nog. Och så slår man ut väggen. Det här fungerar ju inte. Och så får vi, bygger man storfamiljen. Storfamiljen. Man slår ut en vägg i hemmet. Man bygger storfamiljen. Och den ska bygga på jämlikhetskravet. Alla ska vara, här ska jämlikhet råda i detta samhälle. Och så experimenteras det i Sverige med storfamiljen. Och jämlikhetskravet ska inte bara fungera här i hemmet och i storfamiljen. Det ska också fungera i samhället i stort. Hela samhället ska omdanas enligt detta krav. Enligt detta krav. Och om man då läser också i samhället, alltså har precis samma krav. Samhälle. All övre underdån och det upphävs. Och så med heter också i biskoparnas bibelkommissionens bok att nu måste ju också kyrkan ta hänsyn till det nya samhället, alltså detta nya jämlikhetssamhälle. Det måste kyrkan ta hänsyn till en jämlikhetskrav och det rättvisekrav som nu samhället förkunnar. Och så heter det i bibelkommissionen att kyrkan måste anpassa sig till här. Så anpassas också kyrkan. Kyrkan till detta jämlikhetskrav. Men det är klart att det är ju ett problem med kyrkan. För kyrkan har ju ändå en gud. Ändå en gud. Den treenige. Och om Gud den treenige heter det att han är upphöjd över allt vad människa heter. Gud är i himmelen och människan på jorden. Men då säger man, ja, man säger det öppet i vissa kretsar där man är ärlig. Det säger att så här kan vi ju inte ha det. Det här är ju ingen jämlikhet. Det är i kyrkan. Ni har ju en Gud över er. En Gud som med sitt ord försvarar en ordning, skapelseordning. Så här kan ni inte ha. Och så säger man helt enkelt, alltså vi måste plocka ner Gud på jorden. Vi måste sätta honom här. Den treenige. Och så säger man detta. Och det finns faktiskt de som verkligen säger det också. Vi måste få en demokratiserad gudsbild. Vi måste få en Gud. En Gud som inte längre är herre över människor, utan en demokratiserad Gud som har inordnats under jämlikhetsschemat. Och vad har resultatet blivit här i Sverige av detta? Jo, Luthers ord om den totala förvirringen. Guds dom som vi upplever i vårt land. Och Gud uttalar denna dom genom sin tjänare, profeten Jesaja. Och jag ska giva dem ynglingar till förstar. Och barnsligt självsvåld ska få råda över dem. Av folket ska den ene förtrycka den andre. Var och en sin nästa. Den unge ska sätta sig upp emot den gamle. Den ringer mot en högt anställde. Jesaja 3, verserna 4 och 5. Eller så som är hos Jesaja 3, vers 12. Mitt folks behärskare är ett barn, och kvinnor råda över det. Men detta var ju sagt om Jerusalem och Juda, att Herren skulle ta bort all slags stöd och uppehälle. Jesaja 3, vers 1. Men detta profetord visar hur också Guds dom går ut över vårt land och vårt folk. Så går det till. Radikalismen ser att något är fel, men i sin ivriga felsökning vänder sig radikalismen mot själva skapelseordningen, och så befinner man sig kämpa mot Gud, Guds skapelseordning. Ja, invänder någon, men Olaus Petri sa ju också tyvärr, allt fungerar ju inte här heller. Nej, men det var en skillnad. Olaus Petri, han visste vad felet var, för han hade läst Bibeln, och han hade läst första Moseboks tredje kapitel, att felet låg hos den i synd fallna människan. Felet ligger hos människorna som vänder sig mot skapelseordningen. Det är människan som gör uppror mot Gud. Det är människan som är ond. Och därför visste Olaus Petri att skulle något åtgärdas, så var det inte skapelseordningen som skulle ändras, utan det var den gamla själviska människan som skulle omvända sig till Gud. Och när hon omvände sig mot Gud, då kunde hon inte längre leva med knutna händer. Guds heliga vilja, skapelsens lag och ordning, den måste förkunnas också idag. Och om inga andra gör det, så har bibliken en uppgift att börja undervisa människor om första Mosebok 1, 2 och 3. Och vore det inte en fin ordning om biblikum kunde ge ut den gamla hustavlan, Bibelns hustavla? När denna förkunnas, då känner människor att det här, det är något sunt och något riktigt. Vi kan se hela vägen, om vi skulle på varje punkt, hur sunden och Bibelns undervisning är. Det här är riktigt. Vi kan ju bara se också att här har vi inte längre, vi ser inte skillnad mellan man och kvinna här. Men könsskillnaden måste till varje pris döljas. Och så är det ju också, enligt jämlikhetskravet, är det ju så naturligt med homosexualitet. Ja, till och med att homosexuella ska få giftas och ingå äktenskap. Det kämpas ju ivrigt för det, och det är alldeles konsekvent utifrån jämlikhetsideologin. Men det är bra underligt i alla fall. Det var i Aftonbladet, var det en intervju, ska homosexuella få gifta sig? Och då var det en chaufförhustru som bara sa så här: men är inte det där något onaturligt? Jag vet, hon var säkert inte någon kristen människa, men hon hade skapelsens lag och ordning. Det här mellan man och kvinna, det är något givet i naturen, i skapelsens ordning. Men den här jämlikhetsideologin som upphäver sig mot Gud och mot all över- och underordning, det är just onaturligt. Guds skapelseordning, den måste alltså få bli föremål för undervisning. För eljest råkar samhället, som Luther uttrycker det, i en oerhörd förvirring. I samhället i denna världen finns det alltså en skillnad mellan personer, en skillnad mellan man och kvinna, mellan fader och son, överhet och undersåte. Denna olikhet och skillnad skall med flit upprätthållas. Men visst var det problem. När man talar om problem, då talar man om kors och plåga i äktenskapet. Kors och plåga. Men då visste man detta, att denna kors och plåga, den lägger Gud på den gamla människan. Det fanns kors och plåga i äktenskapet, och detta fick man bära. På samma sätt innebär det också kors och plåga att leva i det ogifta ståndet. Men om detta var Guds vilja, då var människan kallad att bära detta. Hela denna skapelseordning, och som denna ordning om denna undervisning om korset och plågan i äktenskapet, allt detta har upphört. Men detta måste den kristna undervisningen om skapelse och frälsning måste återställas. Denna åtskillnad alltså, denna skapelseordning ska bestå i det världsliga. Där ska den upprätthållas. Men när det gäller frälsningsordningen, delaktigheten i det andligt goda som Kristus ger, då gäller apostelns ord i Galaterbrevet 3:28. Här är icke jud eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus. Här, vad beträffar delaktigheten i domen och nåden, gäller apostelns ord, här är ingen åtskillnad, Romarbrevet 3:22. Till alla av oss syndat är och utan berömmes inför Gud, och det blir rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom återlösning Kristus Jesus. Mellan dessa finns, vad beträffar delaktigheten i det andligt goda, ingen skillnad. Det är alla ett i Jesus Kristus. Här i Kristi kyrka är enheten i Kristus. För kyrkan är det troende samfund. Olikheten i skapelseordningen, enheten i frälsningsordningen. Ja, när vi här bekämpar denna falska jämlikhetsideologi, då må vi ändå tänka på den psalmen som vi sjöng här. Det finns ändå en jämlikhet som vi måste tala om. En jämlikhet när vi har Guds ord. Välsignat vare Gud ditt namn och utan ände prisat. Att du till säker tröst och hamn oss alla vägen visat. Vem är nu fattig, vem är rik, när ej ditt ord oss fattas. Den ene har den andra lik, du det som mest må skattas. Jämlikheten, att vi har Guds heliga ord, och vi ska be att det inte tas ifrån oss. Det finns alltså en skapelsens lag. Den ska upprätthållas i hem och samhälle. Det finns en frälsningens ordning. Den ska förkunnas, och så ska änden komma. O Gud, giv att ditt ord inte må få bli taget ifrån oss, låt oss få behålla det rent och oförfalskat.